Välkommen till Träning utan trams. En podcast där varje vecka ger dig ofiltrerade insikter och principer för att bemästra kost, träning och mindset så att du kan lyckas bättre i jakten på en hälsosammare kropp med mindre fett och mer muskler. Mitt namn är Jonathan Fogelberg. Jag är entreprenör och online coach som har hjälpt över 3000 personer till en snyggare spegelbild och bättre hälsa. Att jag har startat denna podcast är för att otroligt många människor där ute är feta, ohälsosamma och otränade. De flesta är det på grund av okunskap och jag vill inte att du som lyssnar på den här podden ska vara en av dem. Så tack för att du vill spendera några minuter av din tid här med mig idag. Nu kör vi.
Okej, välkommen till det första avsnittet av Träning utan trams som vi spelar in med både video och ljud. Så om det är så att du hör det här klippet på Spotify så bör du också veta att det samtidigt har laddats upp på YouTube så du kan titta på oss samtidigt när vi pratar. Och dagen till ära så har jag med mig min sambo och businesspartner Maja Westlin som kommer hjälpa till att svara på frågor. Vi har samlat in ett gäng frågor för att kunna svara på 10 stycken vardera. Och vi kommer att skiftas om, bolla fram och tillbaka med en fråga i taget som ni har ställt. Och så hoppas vi ni är nöjda med svaren helt enkelt.
Det här blir spännande.
Eller hur? Det är din första podcast. Hur känns
ja,
det?
Välkommen hit. Jag är lite nervös.
Nej, vi har aldrig pratat innan. Så.
Nej, precis. Det ska bli jättekul.
Men berätta, träningsbakgrund. Hur hamnade du här?
Hur hamnar jag här? Med dig?
Nej, men jag tänker många av mina lyssnare kanske inte har koll på vem du är.
Okej.
Man har lyssnat på Träning utan trams och man har hört mig nämna någon Maja här och var.
Det är jag. Maja Westlin heter jag. Jag är 31 år gammal. Kommer från Sundsvall. Sambo och arbetspartner med dig sen 3,5 år tillbaka. Mm. That's me.
Mm. Och du coachar också. Vi har 50-50 delägarskap i vårt företag och du coachar i stort sett mestadels kvinnor.
Mestadels kvinnor.
Eller nästan bara, du har en man.
Jag har en man.
Jonas. Kör till Jonas.
Verkligen. Jag hade två. Min låtsaspappa Bosse också. Men han har precis hoppat av och uppnått sitt mål också på 17,5 kilo som han gick ner. Också väldigt bra jobbat Bosse.
Ja, det var en applåd nästan. Men jag tänker så här, vi drar igång och jag tänker att jag ställer första frågan. Vi samlade in frågor från min Instagram och vi bad lyssnarna eller följarna att skriva inom parentes M eller J, vem de ville skulle svara på frågan. Så jag har 10 stycken frågor här som det var M inom parentes på. Okay. Och jag hoppas du har 10 stycken där och så har vi de här snygga korten där det står ursäkter överstruket med resultat. Så det kan vara bra att ha med sig här i början också. Om man skippar sina ursäkter så får man resultat.
Yes.
Men då drar vi igång. Första frågan från Therese Ryderling. Jag ser knappt vad jag har skrivit. Jag tror att det är Therese Ryderling. Ska man äta vanligt vitt ris eller ska man äta rålris? Vad är bäst?
Alltså vi föredrar vitt ris. Dels för att det är betydligt mer lättsmält. Vi brukar alltid rekommendera det till våra klienter. Så att vi har det alltid i uppläggen. Och jag tycker att det är mycket, mycket godare också än råris. Ja. Så, ja, det ska jag säga.
Mm. Nej, men så är det. Vi har ju tänkt att vi vill att maten ska inte sitta i magen så länge. Utan kroppen ska kunna ta upp det vi stoppar i den.
Exakt.
Och vad definierar man som vitt ris? Det är egentligen alla sorter. Det kan vara jasminris, det kan vara
basmatiris
och allt däremellan. Long grain rice eller vad det heter och så vidare. Mm. Så att så länge det är vitt så är det okej. Okay. Alla våra klienter har vitt ris och så inom parentes alla sorter står det upplägget.
Yes, stämmer.
Så varsågod, dra nästa fråga.
Ah, okej, vi kör varannan.
Jag hoppas du ser vad jag skriver.
Så gullig handstil. Okej, kan man bygga mycket muskler utan att se ut som en köttbulle? Ska jag säga vem frågan är från också? Ja. Martin Ramovic.
Martin Ramovic. Ja, man kan bygga mycket muskler utan att se ut som en köttbulle. Jag antar han menar någonstans när man bulkar.
Förhoppningsvis.
Men det är så här, ska man bygga väldigt mycket muskler så kommer man behöva vara okej med att man under den perioden också adderar både fett och vätska på kroppen. Och det behöver inte på automatik göra att du ser ut som en köttbulle. Utan det handlar om att bygga muskler intakt där fördelningen mellan muskler, fett och vätska du adderar på kroppen är mestadels muskler. Det är målet. Om man gör en bulk som går alldeles för överstyr eller går alldeles för fort, då är det svårt att inte se ut som en köttbulle om du kör en bulk över en period där majoriteten av det du lägger på dig är fett och vätska. Men om man gör det smart, om man inte har alldeles för bråttom och om man inte går upp för mycket vikt per vecka, då är det fullt möjligt att slippa se ut som en köttbulle. Jag ska däremot säga att de perioder jag har växt som bäst när jag tävlade i bodybuilding så var jag nog mer att likna vid en köttbulle än en, jag vet inte det var, men jag vet inte, du har hört det här innan, men min första riktiga off-season jag gjorde, så bodde jag i Göteborg, jag pluggade och jag hade inte träffat min mamma på 3-4 månader. Ja, det var det, för jag började plugga i januari. Hon kom upp min födelsedag första gången. Och det första hon säger till mig, hon bara, du ser ut som en oljetunna. Och då menar hon så här, kantigt oljefat. Liksom.
Det vill man inte höra.
Nej, men stor och stark var jag.
Men det var inte köttbullelucken.
Nej, det var ingen köttbullelucka. Så svaret på min fråga, Martin. Ja, man kan bulka, man kan lägga på sig muskler utan att behöva se ut som en köttbulle. Man behöver vara väldigt metodisk och man får inte låta det gå för fort helt enkelt.
Bra svar.
Tack. Fråga 2 från Johanna Lita. Det är min gamla klient som senast stod på scen förra året. Ligger du på kaloribalans i kosten nu? Och är du i så fall ofta hungrig?
Ja, jag ligger på en kaloribalans. Jag går varken upp eller ner i vikt. Sen äter jag också var tredje, var fjärde timme. Blir jag hungrig däremellan är det ingenting jag bryr mig om, för att jag vet att jag ger min kropp vad den behöver för att kunna prestera bra och för att må bra. Så ja, jag blir hungrig ibland. Jag ligger på en kaloribalans för att jag står still i vikt.
Så med andra ord, hunger är inget att bry sig om man känner att man ger kroppen det den behöver, eller om man vet om att man ger kroppen precis det den behöver.
Exakt.
Spelar min roll. Var inte rädda för att vara hungrig, hörni. Det är inget farligt. Vi har gått igenom detta i ett specifikt avsnitt i början av den här podcasten. Någon av de 10 första avsnitten tror jag går igenom just hunger. Och det är inget farligt att vara hungrig. De absolut flesta svenskar, här kommer lite kuriosa, bär på en mängd fett på kroppen, eller bär runt på en mängd fett på kroppen, som motsvarar 100 000 lagrade kalorier. Så att om man är hungrig ett par timmar, så är det inte så att vi är nära att dö, utan det finns på de absolut flesta svenskar, inte alla såklart, men absolut flesta. En majoritet går runt med över 100 000 kalorier lagrade på kroppen. Så det är inte så att du behöver kasta i dig 200 kalorier snabbt för nötter, utan du har tillräckligt lagrat om det skulle vara att du behöver ta av reserver.
Du klarar dig, du dör inte.
Nej, det gör man.
All right. Jag tar fråga nummer 2. Shoot. Från Sandra Svensson. Kan man äta för mycket protein? Vad händer i sådana fall med överskottet?
Alltså för mycket, man kan äta för mycket av allt. Man kan äta för mycket kolhydrater, man kan äta för mycket fett och man kan äta för mycket protein. Och hur definierar man då för mycket här i mitt svar? Jag antar att för mycket för mig skulle innebära att man då hamnar på ett kaloriöverskott, och vill säga addera fettmassa. För precis så är det. Du kan äta enbart kycklingfilé. Eller teoretiskt kan du äta bara kycklingfilé och äta så pass mycket så du också lägger på dig fett. Precis som du också kan äta bara pulvermos och dricka apelsinjuice kan du också gå upp i fett. Och om du bara äter nötter och häller i dig olja kan du också gå upp i fett. Så att allt som innehåller kalorier som passerar kroppens balans, var den inte behöver mer eller kroppens behov, allt däröver kommer lagras som fettmassa. Däremot, varför jag är en stark förespråkare av att äta mycket, mycket mer protein än vad gemene man gör, eller gemene kvinna, det är för att protein har förmåga att mätta väldigt mycket mer än vad fett och kolhydrater gör. Så jag brukar också säga, och sagt ett par gånger på Instagram, att det finns ingen någonsin som har blivit fet av att äta för mycket protein. Och that's it, det är bara så det är. Så testa själv, om ni utesluter fett och kolhydrater för en vecka, testa att äta så pass mätta och överdrivet mätta att ni går upp i vikt av att bara äta protein. Det är helt omöjligt, för att protein är svårare för kroppen att smälta. Det tar längre tid att smälta. Det håller er mätta längre. Och därför är ett underskattat kosträtt bara att äta mer protein. Om du bara börjar mula i dig mer protein. Det finns inget som stödjer att det skulle vara farligt för dina njurar, inte för din lever. Och allt det här att kroppen bara kan ta upp ett visst antal gram protein, det är också lögn. Det handlar om att kroppen tar upp allt du äter, sen använder du inte allt protein du äter för att bygga muskler. Men det du äter utöver där, istället för att äta kolhydrater, kommer hålla dig mättad, vilket på sikt gör att du äter mindre. Så att ett underskattat kostråd, man äter mer protein. Bara lita inte och lyssna inte på de här små stickorna som säger det räcker med 1,2 gram per kilo kroppsvikt. Det har studier visat. Studier på vem? På någon som hade... Nej, lyssna inte på dem bara.
Jag blev förbannad här.
Ja, det blev. Jag blev så trött. På, så, det går inte att skriva, det går inte att säga på Instagram.
Nej.
Ät mer protein. För du får 10-15 DM direkt om att man inte behöver äta mer protein. Man bara, du säger det, men det ser inte ut att serva dig så väl. Mm. Så att ät mer protein.
Punkt.
Punkt. En gång till, ät mer protein.
Punkt.
Min tur.
Ja.
Yeah. Den här blir spännande. Det har inte så mycket med träning att göra. Men favoritparfym att träna i och varför från Niklas.löf. Niklas Löf har en liten extra shoutout för han blev lite arg en gång när jag skrev något om paddelspelare. Så det är kul att du fortfarande följer Niklas, kul att du fortfarande kommenterar. Jag vet att jag triggade lite där.
Okej, parfym. Den här är ju faktiskt lite speciell. Jag har inget luktsinne. Och nej, det har ingenting med covid att göra. Det var inte där det försvann. Jag är född utan luktsinne. Jag känner ingen lukt. Så att här lägger jag allt, vad säger man, förtroende. Eller allt ansvar. I din näsa. Så att jag har ett gäng olika parfymer som jag varvar mellan. Idag har jag på mig till exempel Tom Ford vaniljtobak. Jag ska träna den lite senare. Du köpte en Tom Ford igår också.
Yes, det gjorde jag.
Som heter?
Fucking Fabulous. Så jag ska gå runt och lyssna. Jag ska inte lukta Fucking Fabulous. Jag har inte hunnit träna i den dock. Och jag har aldrig personligen tänkt på vad jag har för doft när jag tränar.
Nej.
Jag har aldrig varit riktigt med grej. Men du vet med andra ord inte vad du luktar.
Nej. Så jag hoppas att jag luktar gott.
Där får också Maja gå och borsta tänderna en gång i timmen. För hon tror hon döljer andedräkt, för hon vet inte.
Exakt. Så nej, det är lite olika där. Men
men du känner av ammoniak. Det fick vi
det gör jag.
Det fick vi se på riktigt när vi hade vår förra 90 days. Och en sambo till en av våra klienter och kom ammoniak på en liten flaska. Jag stoppade under näsan på det.
Men där var det också när jag under några års tid gjorde utredning för att vi skulle säkerställa att jag inte hade luktsinne, så fick jag gå till sjukhuset då och då under några års tid och göra lukttester. Och då fick jag också lukta på ammoniak, och då sa de att det är tur någonting i den här stilen, men det är tur att du känner det i alla fall, för den signalen går upp till hjärnan och inte någonting med luktsinne. Så hade jag inte känt det, då hade det varit något allvarligare fel. Så det är ju tur att veta det i alla fall. Okej, min tur. Hur mycket kan man förlita sig på muskelminne efter ett uppehåll, från Mia Groth?
Man kan förlita sig. Först och främst måste vi klargöra här att för att kunna bygga muskler och även återbygga muskler med hjälp av muskelminne, så måste vi göra allt som kroppen kräver av oss för att vi ska ge den signaler och vi ska ge den support och återhämtning nu för att bygga muskler. Men om man har haft ett långt uppehåll och man går liksom right back to it och börjar sköta kosten optimalt, börjar sköta träningen optimalt och du sköter din sömn optimalt, så kan du förlita dig på att det kommer att gå väldigt mycket fortare tillbaka till där du slutar. Därefter, när du når den punkten där du var någon slut, eller säg en person väger 70 kilo, bara muskler säger vi för det ska vara enkelhetens skull, och så slutar den här personen träna och går ner till 60 kilo på 2 års tid, tappar 10 kilo muskler. När den här personen sen börjar träna igen, så kommer det gå mycket fortare för den att bygga de här 10 kilo muskler, för den redan haft det, innan det börjar ta emot och bli jobbigt igen och ta lite tid. Så att du kan förlita dig på att det du har haft tidigare går betydligt snabbare att hämta igen. När du kommer upp till den punkten där du var tidigare, då blir det lika jobbigt igen som det för vem som helst som försöker bygga en ny mängd muskelmassa man aldrig tidigare har haft.
Bra svar.
Tack.
Varsågod.
Okej. Emma Felicia undrar, eller säger, målet och drömmen är att stå på scen en dag. Tips eller råd för att nå dit?
Mitt allra bästa tips här, det är verkligen att träningen ska vara i fokus. Det ska vara det roligaste du gör. Om du älskar att träna och det du gör på gymmet, så kommer du få utveckling. Du kommer utvecklas så bra du bara kan. Och då kommer du också på sikt spö alla på scenen. När träningen blir roligt och du gör det för att du älskar det, då kommer alla andra delar bli mycket enklare. Och du ska göra det för att du älskar att träna, för att du älskar sporten, inte bara för att du känner att det är någonting, ja men det här skulle vara kul, det här vill jag prova på, då är det fel anledning.
Jag kan inte mer än hålla med. Du ska tävla för att du älskar att träna, du ska inte träna för att du vill tävla.
Exakt. precis så.
Det är så många som börjar fel ända, som ser någonting. Ska du generalisera här, så är det mer vanligt bland unga tjejer och unga kvinnor att man, wow, det är så alltså blingigt och glammigt ut och stå på scen. Det där vill jag testa. Mm. Nej, överväg inte ens att tävla för om du tränar 3-4 år hårt i gymmet. Och du måste älska att träna hårt och du måste älska den här livsstilen som krävs. Annars kommer det aldrig bli 100%. För det krävs otroligt mycket av dig och du kommer under de åren du satsar. Jag har gjort det själv, så jag blamar ingen. Men du kommer under de åren du satsar hårt behöva sätta väldigt mycket åt sidan för att kunna fokusera fullt ut på att bygga muskler. Så att det vill till att du verkligen innerst inne älskar att träna, älskar sättet du behöver leva på för att lyckas bra när du tävlar. Tro inte att du bara kan hoppa rakt in i en tävlingssatsning. Det är så många som gör det och det är därför vi också ser lägsta nivån på svenska tävlingar just nu är katastrofalt dålig. Jag var på SM här för några veckor sedan. Lägsta nivån på SM är skrämmande låg. Mm. För 10 år sedan så hade de inte ens platsat på Lucia. Mm. Nu står de i final på SM. Blir 4, 5, 6. Och det är för att man tävlar av fel anledning, skulle jag vilja tro. För det ser inte ut som de älskar att träna.
Nej.
Du ser på en person i dens fysik om den älskar att träna, nästan om den har tränat väldigt länge. Du kan inte fejka att träna hårt i 10 år.
Nej.
Du kan inte fejka att träna hårt i 5 år. Nej. Det syns.
Ja.
Och du ser på någon direkt om de tränar hårt eller inte. Om du står på scen och man inte ser att du tränar hårt, så tycker jag inte du ska stå där.
Nej, håller med.
Så se till att, om du inte redan är det, bli kär i styrketräningen. Ja. Älska styrketräning. Det är där allt utgår från.
Punkt.
Punkt.
Fråga nummer 4. Bästa träningen för att bli av med manboobs som går ut med armhålorna från... Förlåt, din handstil är söt. Men svår att tyda. Svan Lundpro.
Jag vet inte. Det kanske är då Svan Lundpro.
Men bästa träningen för att bli av med manboobs som...
Man tränar bort manboobs. Så här är det. Om du har manboobs så är du för fet. That's it. Det finns ingen anledning för en man att ha så mycket fett på kroppen att man har manboobs. För då har du också oftast, det finns mycket som tyder på att om man har manboobs som man, det är väl enda gången man kan ha manboobs, men då har du också väldigt höga halter östrogen i kroppen. Och om du som man har väldigt höga halter östrogen i kroppen så är det dags att se över hur du sover och hur du äter och hur du tränar. Det är inget du tränar bort på automatik med en viss övning eller något speciellt sätt. Du måste dieta, du måste se till att fettet försvinner. Och sen också gå och kolla upp din hormonbalans. Gå och kolla upp din testosteronnivå hos en klinik. Glöm vårdcentralen, de hjälper dig inte för de sänker bara referensintervallet för varje år som går för att de ska slippa att hjälpa dig. Gå till en specialistklinik som kollar upp ditt testosteron. Troligtvis har du alldeles för lite testosteron i kroppen. Eller så är du otroligt oansvarig med din mat och vad du stoppar i dig. Det finns ingen anledning alls, nu blir jag också här igen. Det finns ingen anledning alls för en man och grund med så mycket fett på kroppen att man har manboobs. Då har man låtit det gå för långt och man har varit respektlös mot sig själv. Så styr upp kosten, se till att styra upp sömnen, styr upp stressnivån, träna hårt, kolla upp din testosteronnivå så kommer du komma till rätta med det. Det finns ingen man där ute som är grund med manboobs. Det är oacceptabelt.
Jättebra sak.
Argt svar.
Du kokar.
Men vissa grejer ligger man varmt om hjärtat.
Ja.
Jag tycker inte man ska gå en tjocka. Får vi se om du blir lika utpetsad den där början. Fråga nummer 5 från Jessica Melgar, .73. Jag gissar hon har född 73. Det är så roligt, man får inte fråga hur gammal en kvinna är, men det gäller att räcka och fråga efter en mailadress och se om det oftast. Din är Maja Veslin, inte du?
Ja, sant.
Har hon Instagram-namnet också. Men vad bör en hälsosam kvinna väga? Vad bör de väga, Maja?
Nu har ju jag också världens möjlighet att rätta upp feminister. Men det kommer jag inte göra. Nej, det kommer jag inte göra. Alltså så här, den där är ju jättesvår för att definiera vad en hälsosam kropp. Vad man bör väga beror helt på vad man har för målsättning, vad man vill se i spegeln. Jag tycker jag har en hälsosam kropp. Jag är nöjd med vad jag väger. En kvinna som väger kanske 20 kilo mer och är jättenöjd över sin spegelbild tycker förhoppningsvis det om sig själv. Så att den är jättesvår. Det är som sagt, definiera vad en hälsosam kvinnokropp är. Mm. Jag kan inte svara på det.
Nej, man får nog faktiskt definiera vad man menar med en hälsosam kvinna.
Mm.
Vad ser man som en hälsosam kvinna?
Exakt.
Jag personligen ser en hälsosam kvinna som tränar regelbundet, inte stoppar i sig skräp, som sover ordentligt och kan hantera sin stress. Det är för mig en hälsosam, inte bara kvinna, utan en hälsosam person. Människa. En hälsosam person. Vad man sen bör väga, det, man ska ju också vara nöjd med att väga. Vissa vill väga 10 kilo mindre än de kanske egentligen borde, om det är vad de mår bäst av. Så.
Ja,
kanske det är det mest hälsosamma för den mentala aspekten också.
Så jag har inget specifikt svar på den.
Nej, för sånt här är mycket enklare att bolla med sina klienter än att dra rent. Jag fick några frågor innan också för några avsnitt sen. Vad en kvinna skulle väga för att anses vara vältränad. Mm. Det svarar jag förvisso på. Utan för mycket hat faktiskt tillbaka.
Från feminister.
De bara slutar, de gillar mig nu.
All right. Vilka dragremmar var det du tipsade om från Emily Hansson 589? Jag tror inte då att hon är född 580.
Nej, det är nog ingen åldersreferens. Men de remmarna jag oftast brukar posta om när jag får fråga om dragremmar, det är från Market Shake. S-C-H-E-I-K. Mm. Och de har en massa olika varianter. De jag gillar är de som du alltså strappar på runt handleden först och sen hänger själva strappet som du lindar runt stången separat. Jag gillar inte de här som är färdigsydda med öglor, utan jag gillar de som du kan spänna runt handleden. Och shake, jag tror det här är mitt tredje par dragremmar på 18 års gymmande från shake. Så pass bra håller de. Sen luktar de mindre trevligt.
Du hade tvättat dem i natt.
Ja, men det hjälper knappt. Alltså, dragremmar efter ett par år, det är ungefär som gamla hockeyhandskar. Så jag var glad att du inte har ett luktsinne där.
Därför alla sticken jag tar fram mina dragremmar.
Ja,
det spelar ingen roll om jag har på mig parfym eller inte.
Okej, fråga 6 från Burval_junior. Om man går ner mycket i vikt och får om man går ner mycket i vikt och får lös hud, hur får man bort det och hur kommer man till rätta med det?
Mm, den här, alltså så här är det. Går man ner i vikt, det går alltid snabbare för fettet att släppa än vad det gör för huden att strama åt sig. Men tråkigt svar kanske, men tålamod. Fortsätt träna, fortsätt äta rätt. Huden kommer komma ikapp, men det tar längre tid. Så fortsätt håll planen, var som sagt tålmodig. Den kommer strama till sig, den kommer komma ikapp med tiden.
Bara så. Jag skrev för några år sedan i samråd med min lillebror, så kom jag upp med att inte han skämt.
Mm.
På de här frågorna som alltid kom om huden, och så skrev jag på en sån här Q&A på storyn att man skulle köra LIT-metoden, L-I-T-T, och blev nerbombad om vad LIT-metoden är, och det hade bara jag lyckats förkorta till let it take time. Och det är precis det. Över tid kommer det här lösa sig. Om det inte handlar om liksom 50 plus kilo du har tappat på väldigt kort tid, så kommer huden strama åt sig. Sen är det också så, ju äldre du blir, ju mindre elastisk blir din hud. Så du kommer aldrig som 50-åring ha lika tajt hud som en 20-åring. Men huden kommer tajta ihop sig.
Yeah.
Absolut. Sen kommer den inte bli lika tajt som när du var 20. Men det går. Ge det tid bara. Det finns vissa tillskott man kan ta också. Och få snabba på det ett par procent. Vi håller på med ett projekt här. Jag vet inte om jag droppar det här för ledningen från Optivice, annars får jag klippa ut det. Men vi håller på att fila lite på ett projekt som är just en hudprodukt som ska bidra med ett par procent. Det är som sagt inga mirakelprodukter man kan skapa, för då hade de redan funnits. Men det finns ett par olika ingredienser man kan sätta samman som alla ger någon procent extra, och vi hoppas den här kan ge i synergieffekt med varandra väldigt bra effekt. Så den håller du för tillfället på att testa här sedan någon vecka tillbaka, så får vi se om du blir som 20.
Precis. Spännande. Okej, då kör jag fråga nummer 6. Här har inte du skrivit vem frågan är ifrån. Men frågan är i alla fall, hur hjälpa en överviktig partner utan att skrämma dem?
Ja, men jag tänkte att det är nog schysstast att vara anonym på den frågan.
Smart.
Tänk om partnern också följer.
Det är
och
sant.
Lyssnar på den här podden.
Jag tänkte inte så.
Men varför frågan? Hur?
Hur hjälpa en överviktig partner utan att skrämma dem?
Jag vet inte hur man skrämmer en partner. Brukar du bli skrämd av mig? Det är du som skrämmer mig för att smyga upp från ingenstans.
Ja.
Men så här, du hjälper ingen. Det blir lite arg igen, för att här skiljer jag mig från de absolut flesta som jobbar inom hälsobranschen i Sverige. Och vi har sett att det Sveriges överlag är ett sojasamhälle som bara stryker folk med ursäkter med oss. Vi måste ha tuffa konversationer med folk som behöver höra det. Med lata människor, med folk som inte gör det de säger de ska göra. Och också med folk vi bryr oss om som är på väg ut för med sin hälsa, där det faktiskt kan ligga risk för sjukdomar och faktiska skador framåt på grund av deras sätt att sköta sin hälsa. Vi måste våga ha tuffa konversationer. Vi kan inte klappa dem med oss. När en sån person säger, men jag äter ingenting. Jo, det gör du, annars hade du inte varit så där stor. Du äter kanske bara inte när någon annan ser.
Nej.
Men vi måste call them out på deras bullshit. Vi kan inte klappa dem med oss. Det är vad svenska samhället har gjort med allt här senaste 15-20 åren. Och vi ser vad det här samhället är på väg. Det är liksom, när vi spelar in detta så är det någon vecka efter alla galna skjutningar här i Stockholm och statsministern håller tal till nationen och grejer. Vi kan inte på ingen plan alls i samhället bara klappa folk med oss när vi vet att det här är fel innerst inne.
Mm.
Och vissa av oss är lite tuffare än andra, och det är vi som måste liksom gå samman här och föra den här dialogen framåt för att faktiskt hjälpa. Vi måste tala sanning, vi måste ha de hårda samtalen. Vi måste ta tuffa konversationer. Ja, det är jobbigt, men vi gör det för att vi bryr oss om dem.
Mm.
Så att se förbi att det är jobbigt, se förbi vad du vill nå. Du har goda intentioner när du vill prata vett i din partner, du vill din partners hälsas bästa. Det är en tuff konversation att ha, men du måste ta den. Om du bryr dig om den här personen så måste du också ta den här tuffa konversationen med den här personen för att hjälpa den. För också undvika den framöver går något traumatiskt till mötes.
Mm. Håller helt med. Förhoppningsvis så förstår din partner också att du säger det i välmening.
Ja, så enda tipset kanske, lägg fram det som att, vet du vad, jag är väldigt brydd för att det här och det här och det här ska hända med tanke på hur du gör X, Y, Z.
Mm.
Och om vi kollar på vad X, Y, Z över tid eventuellt kan ge dig för följder, så tycker jag att det är dags att bromsa, för jag bryr mig om dig. Jag vill inte se detta hända till dig. Men vi kan inte bara säga du är fin som du är, bla bla bla. De utsätter sig själva för en hälsorisk.
Ja.
Och att medvetet klappa de människorna på ryggen är fel. Och du kommer ångra dig den dagen någonting händer deras hälsa. Jag hade i alla fall inte velat ha det på mitt samvete. Att jag bara blundar för någonting. Jag såg det komma, jag bara ignorerade. Så här, men du är fin som du är, älskling.
Mm.
Jag hade inte kunnat leva med mig på samvete. Vissa andra kanske kan det. Jag vet inte hur ni kan sova om natten, men jag hade inte kunnat göra det. Vi måste våga ha tuffa konversationer. Vi måste ta tag i de här tuffa samtalen. Bara ta dem. För varje tufft samtal du har, eller för varje tufft samtal jag har haft, så blir det lättare. Oavsett vad det gäller.
Verkligen.
Du måste bara ta de här tuffa samtalen.
Mm.
Man lär sig bli bättre på dem. Mm. Men man måste börja.
Exakt. Vart är den?
Nej, jag var inte arg, men det, jag tycker att det här samhället är fel uppbyggt.
Mm.
Ingen hålls ansvarig för något fel de gör.
Nej.
Och alla drar offerkofta och vi bara viker oss för det, för vi vill inte kränka någon.
Man får inte säga någonting.
Nej, man får inte säga någonting. Men man får lov att bry sig, och bryr man sig så ska man säga något, tycker jag.
Jag håller helt med.
Min tur nu.
Mm.
Lite lättare fråga.
Okej.
Okay. Inte så djup.
Okay.
Kan man ha dig som coach även om man inte kan köra knäböj, undrar Nickiana.
Nej, kan
Nej,
man
inte. Det kan man inte, Nickiana.
Såklart kan man det. Jag vet inte var jag fått det ifrån, men självklart. Absolut, det kan man.
Du har för tillfället själv inga knäböj i ditt schema. Du har frontböj.
Jag har frontsquats.
Ja, men inga backsquats.
Nej, det låter mycket coolare om man tar det på engelska.
Ja, det är sant.
Nej, men självklart, det kan man göra. Och vill man ha mig som coach så skriver man till mig på Instagram. Där vill jag alltid starta en konversation först, bara för att säkerställa att ja, men jag är rätt coach för dig. För det är inte alltid att jag är det. Så säkerställer vi det och tar det därifrån.
Ja, och vad är det som avgör om man är rätt coach eller ej?
Om jag först och främst ser att jag kan hjälpa dig uppnå dina målsättningar. Sen också att det är lik att, att jag kan leva upp till de förväntningar du har på en coach. Och att det är på det sättet som jag jobbar på.
Mm.
Är det inte det, då är vi inte rätt för varandra.
Ja, men så är det. Många skriver bara direkt, vad kostar det att ha dig som coach?
Mm.
Jag bara, jag vet inte ens om jag vill eller kan hjälpa dig. Börja säga vad jag ska hjälpa dig med.
Exakt.
Och börja berätta om dina förutsättningar.
Precis.
Börja berätta om dina målsättningar. Inom vilken tidsram.
Mm.
Många har lite skev målsättning i förhållande till vad tid de tror det ska ta.
Mm.
Och då brukar jag säga, sorry, jag kan ge dig otroliga resultat, men inte på den tiden.
Nej.
Så det är därför. Så skriv alltid, inleda alltid med att förklara vad ni har för mål. Mm. Varför ni vill ha de målen. Mm. Vad ni känner står i vägen för de målen. För det är vad som står i vägen. Det är det en coach ska hjälpa er övervinna. Det ni gör som funkar, det funkar redan. Men ni hör av er för att det är någonting som inte funkar eller något hinder ni inte kommer över. Och där måste ni vara öppna vad det hindret är. För det är det hindret en coach, som vi i det här fallet eller vilken annan coach som helst, ska hjälpa er över.
Mm.
Om man inte är tydlig med var hindret ligger, svårt för oss att veta vilket hinder vi ska övervinna.
Mm. Och att man är redo att göra.
Alla har i sina rutiner saker som funkar.
Mm.
De har också saker som absolut inte funkar.
Definitivt.
Det som funkar behöver vi inte ändra på.
Nej.
Det som inte funkar är vad vi ska fokusera på.
Mm. Och att man är öppen och vill förändras också. Det är viktigt.
Yes.
Det är jag.
Det är det.
Okej. Här har vi en fråga som lyder: vad tycker du om GVT, German Volume Training, från C. Baltra?
C. Baltra, vad tycker du om GVT? Jag gillar GVT, så är det. GVT står för German Volume Training, som du precis förtydligade. Det är ett träningsupplägg, träningsprincip, träningsprogram där man kör väldigt, väldigt mycket volym. Och för er som inte vet vad det är, så låt säga ett benpass då till exempel kan vara, du kör en övning hamstrings, en övning för framsidan. Och då kör du 10x10 framsida, 10x10 baksida med samma övning. That's it. Så du gör 20 set på ett pass. Och det i sin tur är i överkant. Så det vill till att man verkligen kan återhämta sig. Jag körde det här i tonåren, i gymnasiet. Jag åt allt jag kom över och jag skötte inte kosten jättebra. Jag tänkte bara protein först och sen så kunde jag liksom äta en pizza till lunch i skolan och så drog jag ner en proteinshake, för då är jag safe med protein.
Protein
liksom. Men när jag, även i mitt oljetunna stadie som vi tidigare refererade till, så körde jag GVT och har alltid själv upplevt bra resultat med GVT. Men det vill som sagt till att man kan matcha träningsvolymen med återhämtningen.
Mm.
Men om jag ska välja, är positiv eller negativ till det? Jag är positiv till det. Däremot är det väldigt få som klarar av att köra det, av två anledningar. Som du först sa, att man inte fixar återhämtningen.
Mm.
Men sen också det andra, det är att det är inte så spännande att gå till gym och köra två övningar, 10x10, that's it, sen går du hem. Och sen så tror jag också att det är supersett på överkroppen. Så du kör bröst och rygg tillsammans. Så du kör till exempel 10 set bänkpress.
Mm.
Sen kör du 10 set stångrodd. That's it. Sen går du hem. Det är väldigt få som klarar av det över den perioden som GVT är skrivet på att utföras.
Jag tror ändå några kommer testa det efter det här avsnittet. Jag tror några kommer bli nyfiken.
Du hade back in the days när du var min klient, så hade du GVT-upplägg för benen. Då hade du 10x10.
Jag har det nu också.
Ja, just det, front squat.
Exakt.
Alltså, men du kör inte hela, du kör inte till framsida.
Nej, det gör jag inte.
Du kör en light-variant.
Jag kör en light-version av GVT.
Det låter coolt, det måste jag känna.
Det låter det, vad ska du säga? Jag har lite GVT i upplägget. Yes, det var bra så. Väl förklarat.
Tack. Här kommer en fråga som är ganska lik den jag själv fick svar på, har fått tag sen från dig, men lite annan. Alltså jag skriver faktiskt för jävligt, måste jag hålla med.
Gulligt.
Hur kan man förklara för sin fru att det är dags att ta tag i vikt och hälsa? Och vi låter avsändaren på denna frågan också vara anonym, med tanke på att båda parter kanske lyssnar på den här podcasten. Om vi vänder så här, jag gav mitt svar, du kanske kommer med liknande, så jag ställer frågan så här istället för den här anonyma personen. Hur hade du uppskattat att jag sa till dig att jag tycker att du behöver ta tag i din vikt och ta tag i din hälsa?
Exakt som du säger nu, rakt ut. Jag är väldigt lik dig, alltså svart eller vit, rakt på. Jag tycker inte man ska linda in saker och ting. Ibland kan ju till och med du tycka att jag säger det för ärligt när vi pratar eller till folk runt omkring. Jag tycker absolut inte man ska hinta om någonting, varken till sina vänner, familj, partner, vad den handlar om. För också att jag själv förstår ofta inte hintar. Jag hade uppskattat om du sa det rakt ut till mig. Du förklarar varför du säger det så att jag förstår det också. Och sen så är det ingen med det. Alltså, rakt ut, ärligt, förklara varför och av vilken anledning du säger det. Jag tycker inte att det är något fel med det.
Vad kan vara en anledning, tror du, till att man vill se sin fru ta tag i sin vikt och hälsa?
Ja, men låt säga att vi tar dig och mig som ett exempel. Om jag hade sett ut på ett sätt när vi träffades, sen lägger jag på mig, vi säger 20 kilo, vi drar till med det. Du blev kär i den jag var och hur jag såg ut när vi träffades. Du finner mig inte lika attraktiv med 20 kilo extra fett på kroppen. Att du älskar mig då och att du inte är lika attraktiv, det är ju inte, alltså, det är inte samma sak.
Så. Ja, därför gick du ganska mycket, för det är många som sitter och lyssnar och säger, men det handlar om att man älskar personen. Inte bara, jag kan älska min granne också, för den är en jättefin granne, men om jag inte är attraherad av den jag lever med, så är något fel. Och mycket som skiljer en vänskaplig relation mot en faktisk kärleksrelation är ju attraktionen som finns. Både den psykiska attraktionen eller mentala attraktionen, men också den sexuella attraktionen är ju viktig.
Verkligen.
Jag hade inte funnit dig lika attraktiv om du hade varit 30 kilo tyngre.
Nej.
That's it.
Nej.
Det är säkert många där som tycker att det skulle inte sagt, men så säger jag.
Detsamma. Eller 30 kilo lättare.
Du har faktiskt sagt att det hellre skulle gått upp för mycket vikt än gå ner för mycket.
Ja, det hade jag. Jag hade hellre sett dig större,
mjukare.
Du är fortfarande mer manlig då än att du skulle bli en...
Soyboy.
Soyboy, exakt. Där sa du mina... vad jag menade.
Okej, okay, men så ska vi wrap it up här med den här frågan. Så man ord, vi förkortar det som att... Säg det rakt ut.
Säg det rakt ut, var ärlig, förklara varför du säger det. Och,
inga hintar som kan skapa osäkerhet istället. Det är bättre att vara
ärlig. Absolut inte. Absolut, precis.
Och det är inget fel, och det ska inte beläggas med skam att inte längre känna attraktion för någon som gått upp 25-30-35% av den vikten man hade när man träffades, tycker jag.
Det tycker inte jag heller.
Ja, bra att vi är överens. Det är det viktigaste.
Det är det. Okej. Nu ska vi se. Vad är det som gör att du orkar med ditt jobb? Hålla koll på klienter kan inte vara lätt, säger Eriksson Tom. Är det så?
Jag skulle nog inte vilja säga att jag håller koll på dem. Jag hjälper dem. Och jag vill ju, som jag sa när jag startade på podcasten, det är ju mitt mål med mitt jobb också, eller vårt jobb, vårt företag. Men vi kan inte hjälpa one-on-one så många liv som vi vill förändra. Mm. Det är därför vi har startat den här podcasten. Det är därför vi har både Dalibor och Tobias här bakom kamerorna. Har två stycken heltidsanställda för att göra content, för att komma ut med podcaster, med YouTube-avsnitt, med Instagram, med e-mailutskick. Allt vi försöker göra, det är ju för att hjälpa. Det är därifrån vårt driv kommer, för att hjälpa fler. För det är inte så svårt. Det kräver bara disciplin.
Mm,
och sen är det bara att förhålla sig till ganska enkla saker och ganska enkla regler, så kan man bli hälsosamma. Men det är väl målet vi har i sig i stort, som svar på frågan, hur orkar jag med det? Jag tycker inte det är jobbigt, jag vill hjälpa. Jag har själv valt det här.
Vi älskar vårt jobb,
jag ska inte byta ut mot något annat. Så det är många som tycker att vi jobbar mycket. Vi har väldigt många familjemedlemmar, väldigt många nära oss som är väldigt glada för att pika. Otroligt glada. Och vi har tagit avstånd för otroligt många människor.
Yes.
Som tycker vi jobbar för mycket och vi lever för inrutat. Men så är det. Mitt liv från mitt perspektiv. Jag lever med den människan jag trivs med absolut bäst i hela världen. Jag lever ett varmt klimat. Jag har tre fantastiska hundar som studsar av glädje. Bara går in på toaletten och sen kommer ut igen. De är så glada att se mig varje gång.
Ja.
Och jag får göra vad jag vill dagarna i ända. Jag kan göra varifrån i världen jag är. Var jag har min dator. Jag kan inte se hur det skulle vara att jobba.
Nej, inte
det där är att leva, och det är så jag vill leva. Jag vill hjälpa människor. Och jag ser det inte som att jag håller koll på folk, utan jag hjälper människor som kommer till mig och anlitar mig. Det blir tårigt.
Jag blir inte
tårigt. Men jag anlitar, de anlitar mig för att hjälpa och vägleda dem, och det är just det jag gör. Och sen så måste jag, som vi var inne på lite tidigare, hjälpa dem komma över de hinderna de har i sin vardag. Vissa tycker det är jättelätt att gå till gymmet, men tycker det är svårt med kosten. Andra tycker mycket lättare att hålla styr på kosten. De tycker nästan det är svårt att äta för mycket. Men de tycker det är svårt att dra sig iväg till gymmet.
Yeah.
Man får möta varje individ på dens plats och se, okej, vad har vi för hinder här? Eller är hindren att du är mycket resande i jobbet? Eller är hindren att ditt och datt? Men det är variationen på jobbet också som är roligt. För att även om, jag skulle säga 95% vill åt samma håll som vi hjälper. De vill ha en snyggare spegelbild, mindre fett på kroppen, mer energi, mer tid över, effektivare träning. Det är i stora drag vad alla vill. Men resan för alla att ta sig dit är ju helt olika.
Gud ja.
Och den variationen tycker jag är det roliga också. För då är det inte så att två klienter har samma förutsättningar.
Nej.
Någon bor på hotell 5 dagar i veckan. Mm. Och någon annan jobbar hemifrån och kommer knappt ut med steg liksom. Och har knappt någon aktivitet. Så variationen är det. Jag ser det inte som att jag håller koll på någon. Jag hjälper folk, jag vägleder folk över vad de tycker är jobbigt för tillfället.
Mm. Ja, gud, jag instämmer. Så fint förklarat. Lite orakt. Okej, här har vi en fråga från min fantastiska klient Mitt Bungerfält som undrar: är Maja någonsin på dåligt humör? My, varför undrar du det? Det roliga med My, får vi säga också, hon har ju varit klient, hon började då vara din klient.
My, jag ser dig. Varför slutar du med mig och börjar med Maja?
Sen är hon trogen till mig sen ett år tillbaka. Ja, ska vi svara på den? Är Maja någon som på dåligt humör?
Ska jag sabba din image nu? Så här är det. Du är allt som oftast... Du är i 99% eller 95% av fallen så positiv som folk uppfattar dig. Du är otroligt glad, du är otroligt energisk. Det finns inte många låga stunder med dig. Men... Här är ett stort men. Vi har gjort upp en regel i vårt förhållande. Ja. Mm. Efter vi har tränat, om vi tränar ihop, så är Maja tvungen att ta en proteinshake. Om inte, så säger vi inte ett ord till varandra i bilen på vägen hem. Och jag vågar knappt andas. För det spelar ingen roll vad jag gör från dess att vi lämnar gymmet till Maja får äta sin måltid efter gymmet. Det spelar ingen roll om jag bara krafsar lite så här med en burk. Det kan vara världskrig på gång. Så att, efter träning har du dina svaga stunder. Oh. I övrigt världens mest positiva, energiska människa.
Och det har då ingenting med att göra att det har varit ett dåligt pass eller någonting, utan det, energin är lite låg. Men så fort jag får i mig mat så...
Så att vi har en...
Vi har en regel.
I vissa dagar så har vi en väldigt tyst halvtimme i bilen på väg från gymmet hem.
Har vi.
Och jag vågar knappt andas. Båda händerna bara att den tittar rakt fram.
Exakt. Ja.
Okej, fråga från Eri_CA. Så jag antar att det är en Erika. Hur många år har du tränat på den nivån du kör på nu?
Oh, jag skulle säga... om vi ser totalt så har jag gymtränat i 5 år, ska jag säga, som tog mig först ut till gymmet från gruppträningspass. Men tränat hårt och på den nivån som jag tränar nu skulle jag säga var när du och jag träffades och vi började träna tillsammans. Och tillägga där också var då jag insåg att jag har bara lallat på gymmet tidigare. Det var när vi körde... Det var bland våra första pass. Vi körde ben. Och du pressade mig så hårt i en benpress att jag fick en panikångestattack. Började gråta och fick verkligen... Alltså panikångest. Kunde inte andas, hyperventilerade. Jonathan fattade ingenting av vad som hände. Klappade mig typ lite på huvudet. Och sa, det är okej. Någonting. Där och då förstod jag att jag kan inte ens kalla det för träning tidigare. Så att på min nivå som jag tränar nu skulle jag säga de senaste 3 åren. Den blir fortfarande bara bättre och bättre också. Jag tycker utvecklas hela tiden och tränar hårdare och hårdare. Men allt som allt, 5 år. Tränat på den nivå jag nu, 3 år tillbaka.
Ganska roligt därför det stämmer att det var ett av våra första pass. Benpass. Vi körde upp benpass. Ja. Vi körde benpress och jag stod och egentligen släppte inte ut dig ur benpressen utan sa typ 5 till. Mm. Och du trodde jag skämtade, jag stod kvar och du var tvungen att göra 5 till och typ gjorde 3 och sen låser du vikten och bara kan inte andas. Jag trodde du får en hjärtattack. Jag bara, okej, hyperventilerar. Bara, vad gör man nu med sådana här? Kramar man dem? Klappar man dem? Eller?
Dom?
jag har aldrig sett någon panikångestattack under träningspasset.
Nej.
Men sen sa jag också till dig att de där vikterna är döda. Du vinner över dem alla dagar i veckan och du bara ser till att förflytta dem. Mm. Låt inte dem vinna över dig.
Nej. Och min utveckling har ju varit helt fantastisk de senaste åren. Och även den mentala utvecklingen genom att ha det tankesättet.
Mm. Låt aldrig en död vikt vinna över dig.
Exakt.
Låt aldrig en död vikt ge dig en ångestattack.
Exakt.
Det är bara en död vikt.
Det är bara en död vikt.
Det är skrot.
Det är skrot, det är precis. Det ska
det. Väck med det, flytta det. Tryck på det.
Okej. Är det en bra idé om man vill bli stor att kasta in en period... Är det en bra idé om man vill bli stor att kasta in en period med tung träning? 5x4? Här har inte du heller skrivit vem det är ifrån.
Nej. Det har jag kanske inte.
Men frågan i alla fall, är det en bra idé om man vill bli stor?
Nej, är väl det korta svaret.
Mm.
5 gånger 4, jag vet inte riktigt vad som anges som reps och vad som är set, men ingenting över 5 oavsett, det är ju inte mer än 5 reps, kanske det är 4 reps med 5 set eller tvärtom. Den mängden repetitioner och den volymen bygger otroligt bra med styrka. Styrka på så få reps är inte direkt, alltså finns ingen direkt korrelation med mängd muskelmassa man adderar. Visst kan man ha något tungt set per pass. Jag brukar ha i mina tunga övningar, jag kör ett set 5-7 reps och sen 1-8-12 och sen 1-12-15 brukar jag köra i basövningarna. Att enbart gå in och köra tungt, man kan göra argument till att för en period kan det vara bra för att bygga styrkan för att sen i senare period kunna använda tyngre vikter med högre reps, men jag har aldrig gjort det, jag har aldrig sett behov av det. Det är inget jag tror är det mest optimala, även om det såklart går att komma ut med argument till varför det skulle kunna vara en bra idé. Men kort svar, nej. Det är aldrig något jag har sett ett behov av, och det är aldrig något jag har applicerat. Inget jag tycker man borde göra.
Så svaret är nej.
Sådär, nej. Jag börjar bli lite politiker här. Det är långa svar, för att bara säga nej.
Det är en bra förklaring.
Okej, sista frågan jag har till dig här. Från Jenny-E79. När gissar vi att Jenny är född?
84.
Bästa tips för att hålla vikten efter att ha tappat 20 kilo. Nej, bästa tips för att hålla vikten efter att du har tappat 20 kilo. Så jag antar hon refererar till att du har gjort ett klipp där du säger att du har gått ner 20 kilo.
Yes, bästa tips. Gå inte tillbaka till tidigare vanor. Går du tillbaka till tidigare vanor kommer du få samma resultat som du hade tidigare. Väldigt enkelt svar. Gör du det du har gjort tidigare kommer du få samma resultat som du fått tidigare. Du måste göra det du... Vad säger man? Det du gör nu. Fortsätta.
Ja, men så är det ju. Väldigt många missar det. Väldigt många gör bara en tillfällig förändring.
Exakt.
Och då blir resultaten bara tillfälliga. För att någon ska bli av med 20 kilo så krävs en förändring. Men den förändringen måste bestå.
Mm.
Om inte förändringen består så består inte resultaten heller.
Nej.
Så därför finns det ingen, när du liksom bestämde dig inte för att nu ska jag gå ner x antal kilo. Bestäm dig för att nu ska jag ändra mitt sätt att leva för alltid.
Mm.
För då kommer du också för alltid ha de där 20 kilorna borta.
När jag bestämde mig också för att göra en förändring med både kost och träning, så fick jag väldigt ofta frågan, men hur länge ska du äta sådär? När ska du gå tillbaka till att leva som vanligt igen? Hur många som helst som sa det. Och hade jag gått tillbaka till som jag levde, som jag åt då, som jag rörde på mig då, men då hade jag sett ut som jag såg ut då. Då hade jag varit 20 kilo mer.
Men så är det, jag har sagt det för också, att hur vi ser ut och hur vi känner oss i kroppen, det är direkt kopplat till hur vi äter, hur vi tränar, hur vi sover, hur vi hanterar stress och hur vi hanterar våra relationer. De 5 sakerna är ansvariga för hur vi ser ut och hur vi mår.
Mm.
That's it. Oavsett ursäkter tjockisar vill dra. Det är det. Hantera din sömn, hantera din stress, hantera din mat, hantera din träning, hantera dina relationer.
Mm.
Om du har kontroll på de 5 sakerna i ditt liv så kommer det synas på din spegelbild också.
Mm.
Du kan inte bara ha kontroll på det för ett tag. Du måste göra förändringar på sikt.
Verkligen. Så det är mitt bästa tips.
Har du en sista fråga?
Jag har en sista fråga. Här verkar ska få svara för mig också. Du har inte skrivit med... Du blev lite slarvig av beslutet, så du inte skriver med avsändare här heller.
Jag ber om ursäkt till frågeställaren.
Vad har ni oftast i era matlådor?
Det är ju tråkigt svar. Jag kan inte göra det här svaret långt. Jag äter stort sett alltid köttfärs, ägg till frukost, alternativt kycklingbab och ägg till frukost.
Mm.
Sen äter jag ofta måltid 2 och 3, så jag äter antingen kött eller köttfärs. Sen brukar jag äta cream of rice innan passet.
Som jag gör.
Som du gör. Och sen äter jag kött efter passet igen.
Mm.
Oftast en köttbit efter passet. Då vill jag tugga lite mer om köttfärsen jag äter tidigare på dagen. Och sen på kvällen så brukar jag ta lite grekisk yoghurt där jag slår i en skop optimized proteinpulver. Och jag vet inte hur länge det har sett ut, så det har sett ut så väldigt länge.
Mm.
Förra åt jag mer kyckling. Nu äter jag mer kött.
Mm.
För jag känner liksom samhället trycker mer och mer att vi ska liksom äta mindre kött och det finns fler och fler veganer, så jag känner att jag måste äta kött för ett par veganer för att liksom sudda ut deras effekt.
Exakt.
Jag var bara för att provocera. Men jag äter i stort sett bara kött, typ ingen kyckling.
Nej, jag står för kycklingen hemma.
Yes. Hur ser din dag ut med mat?
Jag äter havregrynsgröt varenda morgon. Havregryn med whey, nötter eller jordnötssmör, det bär. Sen äter jag... Mitt andra mål brukar vara kyckling, grönsaker, avokado eller olivolja. Och sen så, ja, med mitt mål, vi brukar äta samma där. Cream of rice innan passet. Jag äter betydligt mer carbs än dig. Jag äter...
Men du röstar om.
Ja, tur är väl det. Sen äter jag kyckling och ris efter passet. Jag äter... ibland så slänger till ytterligare en liten måltid med kyckling därefter. Och sen brukar jag också äta lite kvarg, lite proteinpulver på kvällen.
När ska du komma över på the right side och äta mer kött?
Jag äter ju kyckling hela tiden.
Kött, så här.
Vi brukar äta kött varje fredag. Så att kyckling och ris är mestadels vad mina matlådor står. Jag har en matlåda där borta också nu med kyckling och ris laddad. Jag mår bra av det, jag tycker det är gott. Jag presterar bra, min mage mår bra. Punkt.
Därför ändrar vi vinnande koncept.
Exakt.
Men that's that. Det var de frågorna vi hade. 20 stycken frågor totalt. Vi hoppas att alla frågeställare är nöjda med vad svar, ska vi säga.
Ja, det här var kul.
Det var kul. Vi har också hintat här lite om att du eventuellt kommer att starta en podcast 2024.
Exakt.
Men den kommer att vara lite blandad. Det är både träning, relationer, könsroller, maskulin och feminin energi och så vidare som du vill prata om.
Exakt.
Så för de som är intresserade att lyssna med på Maja, jag kommer här såklart göra reklam för henne när det är dags för henne att släppa sin podd. Det kommer inte bara bli en kopia. Vi postar relativt lika content på Instagram. Det kommer inte bli så poddformat. Det kommer bli två olika spår. Vi ska försöka bredda det lite. Tusen tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Du kommer vara med i ett avsnitt snart här igen. För att vi har ganska länge hintat om och lovat att vi ska göra ett avsnitt om klimakteriet. Och då blir det väl egentligen mest jag som ställer frågor till dig. För jag har målat upp dig som expert här. Med tanke på att så är det, Maja hjälper i stort sett uteslutande bara kvinnor. Mm. Jag hjälper 50-50 typ. Mm. Män och kvinnor. Mm. Och kvinnorna du hjälper är snittåldern typ 4 år högre än mina kvinnor jag hjälper. Mm. Så att du har lite mer erfarenhet om just klimakteriet, hur man tränar. Vi vet allt som händer i klimakteriet. Man bryter ner muskelmassa, benmassa. Man lagrar fett lättare, bla bla bla. Mm. Allt det här. Vi kommer gå igenom det i detalj. Men det kommer också här framöver. Hur långt fram i tiden det är från dess att vi spelar in detta, det vet jag inte. Jag vet att det är mindre än 24 timmar från vi spelar in detta till vi kommer att spela in nästa, men när vi släpper det vet jag inte. Men tills dess, tusen tack för att du var med. Tusen tack för att ni lyssnade eller tittade. Som sagt, har ni hört detta på Spotify nu? Ni vill höra det en gång till? Kan ni kolla på det på YouTube så får ni se oss prata också, att vi finns på riktigt. Det är inte AI-röster som många podcaster ute nu använder. Så tusen tack. Glöm inte att följa den här kanalen om du sitter på YouTube. Gilla klippet, kommentera nedan om det är så att ni vill se fler omgångar med Q&As från Maja och Maja. Tack för att du tittade.
Tack för att ni tittade.
Och that's it för detta avsnittet. Jag hoppas du gillade och fick med dig nya insikter som kan gynna dig i din träning. Om du gillar vad jag gör och du känner att tiden du lyssnat var väl spenderad, så gå in på iTunes, ge denna podcast 5 stjärnor och dela den med minst en person du tycker borde höra den. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det enklast via Instagram på @jonathanfogelberg eller maila till mig på jonathan@coachef.se. Stort tack för att du lyssnade.